Du lyssnar på Bakom Vitblå kulisser med mig, Olle Petersson. Det här är avsnittet med Marcus Falkolander som är fystränare och för detta fotbollsspelare för IFK Norrköping. Med brist om tid blir dagens avsnitt lite kortare. Vi sitter på skötaporten och jag hoppas att ni tar hänsyn till bullrande ljudet som jag inte kan rå för. Och ljudet blir bättre några minuter in i avsnittet. Nu sätter vi på jingeln och startar poddavsnittet. Hej och välkomna till Bakom Vitblå kulisser. Idag har jag med mig Marcus Falkolander, fystränare och före detta IFK-spelare.
Hej.
Tänkte börja lite med en faktaruta ungefär. Ålder?
32, ett tag till.
Familj?
Fru.
Bor?
I Norrköping.
Vem har betytt mest för dig som människa?
oj. Ja, min fru framförallt, eller såklart. Min familj, absolut. Sen är det ju så många som man har kommit i kontakt med på många olika sätt. Och böcker från personer som man aldrig har träffat, men som betyder mycket och gör mycket för ens utveckling. Så det är väldigt många, måste jag säga. Men min fru är absolut långt fram, längst fram kanske.
Har du haft någon förebild sen när du var liten?
Nej, det kan jag inte säga att jag... När jag var alltså yngre så var min pappa absolut min förebild. Mm. Och den är fortfarande på ett sätt, men ingen förebild så som du menar.
Jag såg ju på Instagram, snabb. Tränar mycket.
Min pappa?
Ja, springer mycket eller?
Ja, alltså för att vara 55 år så är han ju väldigt vältränad.
Ja.
Absolut. Ja, vi springer när vi kan, så försöker vi träffas och ta en runda. Absolut.
Vad jag förstått är du väldigt fotointresserad.
Ja,
stämmer det?
Ja, det stämmer.
Var kom det intresset ifrån?
Det har alltid funnits. Så det är alltid det är något som jag alltid har gjort.
Mm.
Så fort jag fått chansen. Jag har alltid haft med kameran när jag åkt på saker. Och jag tycker om att redigera också. Så att det är alltså ett brett intresse.
Mm. Kom det från skolan eller var?
Alltså... Nej, det var nog inneboende i mig tror jag. Mm. Att det kom nog inte från någonstans förutom inifrån mig.
Vad är det roligaste att ta kort på?
Människor, absolut. Människor i någon form av kontext.
Mm. Vad har du för andra intressen?
Träning, foto. Människor är ett jätteintresse jag har. Alltså förstå människor.
Mm.
Nyfiken på hur olika människor tänker och ja, hur de organiserar sitt liv och vad de har för drivkrafter och vad det finns för hinder. Så människor kanske det är mitt största intresse skulle jag säga.
Lite mer fotboll nu då. Du är från Ödeshög.
Mm.
Från början och spelade i Elfsborg.
Mm.
Då kopplade jag direkt till Claes Ingesson. Mm. Hade du någon relation till honom?
Nära relation.
Jaha, vad?
Nej, min familj och han och hans familj då, är väl i samma ålder ungefär. Och umgåtts mycket. Och jag har spelat med honom och min pappa har spelat med honom. Så det var han som var... Som man säger, som hjälpte mig till Elfsborg. Och hjälpte mig vidare helt enkelt i... Alltså att bli en professionell spelare med mindset och allt sånt. Så han hade en stor del i det.
Hur var tiden i Elfsborg då? Om vi kommer in på det.
Ja, den var bra. Den var jättebra. Jag var väldigt nervös för att flytta dit och flytta hemifrån. Väldigt nervös. Men alltså ganska snabbt där så kom jag in i det. Man ska förkompisa väldigt snabbt. Så det är ju enkelt. Både skola och så ett nytt lag. Så när man hade gjort det, då hade man en liten trygghet att vila sig mot. Och då... Ja, sen dess så rullade det bara på. Alltså det var en jättefin tid. Och väldigt utvecklande tid också. På både som spelare och människa.
Du hade ju två svängar utlåning då. Både i Trelleborg och Norrby, stämmer det?
Mm. Ja, absolut. Så kan man verkligen tycka det. En utlåning till Trelleborg ett år. Och sen den andra till Norrby var egentligen att jag skulle sluta spela.
Okay.
Och började plugga då till tränare 2010. Och då så frågade de om jag ville vara med dem så mycket eller lite jag ville själv.
Mm.
Och jag hade kontrakt med Elfsborg då. Så det var väl så man kan säga att det blev en utlåning. Men egentligen var jag ju klar i Elfsborg.
Okej. Men det blev 3 matcher i Trelleborg och 12 matcher i Norrby.
Ja.
Varav 3 mål i Norrby.
Ja, det okej.
Okay. Eller är det
stämmer? Nej, det stämmer säkert. Jag har ingen koll alls.
Nej. Jag bara... Vad var det som inte riktigt klaffade då? I Elfsborg och i utlåningarna? Blev inte så många matcher?
Nej, absolut. I Trelleborg så var det skador. Mm. Bara jag var skadad hela tiden egentligen. Förutom de tre korta inhoppen jag gjorde. I Elfsborg så var det ju... Alltså det var många så. Alltså det klaffade jag. Jag tog mig ju framåt, absolut. Men inte så bra som jag kunde. Det var ju en mental grej mycket. Att jag, vad ska man säga, jag var rädd för att gå för det. Att pusha mig själv och ta mig ut i situationer som var obekväma. Så att man höll igen lite och inte visade exakt hur bra jag var. Vilket gjorde, och sen var det som sagt skador också. Som gjorde att det blev ingen kontinuitet riktigt i det.
Du har även gjort några U-landskamper. Både U17, U19 och en U21.
Mm.
Hur kändes det?
Ja, så just nu känns det ingenting alls. Och då så, vad ska man säga, så... Men jag var väldigt försiktig av mig och tyckte att det var, ja, vad ska man säga, att åka dit och vara, jag kände mig ganska själv så, att de andra verkade väldigt hemma i miljön där. Jag var inte hemma i miljön, så för mig var det en liten kamp att vara där bara. Och sen prestera från det hade jag inte, så att säga, mental styrka att göra.
När insåg jag att du var bra på fotboll?
Det var lite olika. Först insåg jag när jag spelade i Ödelsö och gjorde en massa mål att jag var bra jämfört med dem.
Mm.
Men sen när jag kom till Elfsborg så insåg jag, okej, herregud, här kommer jag behöva jobba jättemycket. De är mycket, mycket bättre än mig. Men jag gjorde ju det också och blev snabbt bra. Då kände jag, okej, men om jag jobbar hårt så kommer jag bli bättre. Vilket jag gjorde också. Men sen var det den här sista biten att faktiskt få ut det när det gäller. Och då... Man kan väl säga att jag var inte dålig på något sätt, men jag vågade inte gå för att vara det bästa jag kunde, utan jag safeade.
Du kom till Norrköping 2010.
Mm.
Du sa att du var nästan klar med fotbollen då och pluggat tränare, men det blev ändå en spelarsession ändå då.
Ja, exakt. Jag ville ju sluta då efter Trelleborg-tiden därför att jag var så mycket skadad, så jag tänkte att det är inte värt det. Så då började jag plugga till tränare. Men sen då när jag var den Norrby-svängen där så började ju det gå bra igen. Mm. Och då fick jag tillbaka suget. Och då hörde IFK av sig och då var det inte svårt att... Nej, men okej, då kör vi.
Hur var känslan att gå upp då? Ni gick ju upp direkt.
Mm. Ja, fantastiskt. Absolut. Det var hela det, eller halva det året som jag var med var ju otroligt bra stämning. Man kom ju lite till ett självspelande piano, måste jag säga. Så... Bra lag och framförallt riktigt bra flow. En spelplan som funkade då. Men det kändes som att jag hade medvind hela tiden. Och då blir ju också allt runt omkring mycket skönare. Alltså bra stämning, relationer, det blir inte så mycket slitningar. Så det, var, alltså det halvåret var ju fantastiskt bra.
Om vi stannar på året 2015, vad känner du var skillnaden jämfört med innan?
Dels så var det väl att vi blev lite mer modiga som lag. Och sen så tror jag att det släppte ganska mycket 2014 där, när det gick tyngre eller väldigt tungt på hösten. Och vi klarade oss kvar, så kändes det mer, okej, men nu börjar vi om och nu kör vi. Och det gjorde vi också. Vi fick också ett bra, ganska snabbt ett bra flow som gjorde att vi vann matcher. Och då kunde ju också alla de här yngre spelarna bli lite lugnare och tryggare och växa till de spelarna som de faktiskt blev, men som de inte var i början, alltså försäsongen 2015. Men med många matcher där så blev de bärande för oss. Så att det var den kombinationen, skulle jag säga.
Gjorde ni något annorlunda?
Vi bytte ju spelsystem i alla fall. Och jag kommer inte ihåg exakt, jag tror vi kanske hade samma, som säger, utgångsläge, men vi gjorde justeringar sen när vi hade bollen som blev svårt för motståndarna att hantera. Där Arnold kom in och
Telo fyllde på liksom.
Ja, precis, så det blev lite räknefel för dem. Så det var ju en grej vi gjorde annorlunda som verkligen var bra, men som sagt att vi ganska snabbt började vinna och få bra flyt och en positiv ton jämfört med hösten då, 2014, så gjorde ju det också att det blev ett bra momentum, så några olika saker som gjorde att det blev så pass bra. Och att vi höll hela vägen var ju, wow, jättestarkt.
Ja, ja, verkligen. Du fick ju bara spela 5 matcher då under året. Mm. 2 starter och 3 inhopp. Minns du någon av matcherna?
Det gör jag inte. Nej, det kan jag inte säga att jag kommer ihåg.
Nej. Kan du ta oss igenom, från ditt perspektiv, Malmö-matchen sista?
Ja, absolut. Jag har inte så mycket minnen förutom alltså promenaden där på morgonen som vi gjorde, som var alltså laddad.
Åkte ni dit dagen innan
så var en laddad promenad som var ändå mäktig. Mm. Det var en ganska tidig match här för mig också, så att det var inte så mycket tid innan matchen började. Sen kommer jag inte ihåg så mycket förrän Arnor gjorde 2-0-målet. Och då blev det ju jubel.
Om vi byter lite ämne då, vad är största skillnaden då 2010 och nu 2020?
2010 eller 2015? 2010. Med mig eller med IFK?
Ja, men bara överlag liksom, känslan och...
Det är ju mycket mer professionell förening nu. Mm. Verkligen. Mycket mer professionella spelare. Som tar stort ansvar för sin egen utveckling. Det fanns då också, men absolut inte lika utbrett som nu. Alltså nu krävs det. Och de gör det också. Så det är en stor skillnad. För mig är det 10 år av... Alltså utveckling av motgångar som gör att man är en helt annan person som jag trivs med. Så det är väl de största grejerna.
Har du någon kontakt med några fortfarande som lämnat?
Ja, det har man. Men du vet, man pratar snabbt på Instagram typ så. Och man ses någonstans så hälsar man och snackar lite så. Men ingen som jag har mycket kontakt med, som jag ringer eller träffar.
Vem i laget hänger du mest med?
2015 så var det definitivt Daya. Definitivt Daya. Och sen mina sista år så var det också Daya och Godi.
Vem är den roligaste personen du har spelat med?
Roligast, alltså skämta roligast eller roligast spelare rolig?
Ja, men du får tolka den helt fritt.
Det är en bra fråga.
Känns ändå som att ni har varit ett ganska glatt gäng.
Ja, alltså verkligen, det är fantastiska människor, det måste jag säga. Och det är väl där så jag tolkar frågan om vem som är roligast. Men där... Det är väldigt många som är roliga på sitt sätt. Mm. Så kan man säga. Sen blir det där, de här olika personligheterna tillsammans blir väldigt kul stundtals.
Ett bra gäng.
Ja, liksom. Verkligen.
Vem är den bästa spelaren du mött?
Den bästa spelaren? Men jag spelade några matcher i, det hette väl Europacupen då. Det är väl Europa League nu. Med Elfsborg, då var det ju bra spelare i Villarreal och Valencia, så om jag kommer inte ihåg någon så. I Allsvenskan så då måste jag säga Anders Svensson och Stefan Ishizaki.
Varför?
De är otroligt klara över vad de vill göra, och de har också tekniken att utföra det. Att de har ett beslut i huvudet som de sen gör. Men det är många som är riktigt bra. Alltså det är många som är riktigt bra. Det vill jag understryka. Men de två, ja, de är väldigt bra.
Om vi vänder på frågan då, vem är den bästa du har spelat med?
Det är ju de två också då. Jag har ju spelat med båda.
Ja.
Så absolut. Men det finns många. Andreas Johansson, jättebra. Daya, 2015, otroligt bra. Ja, det finns många.
Mm. Vi går vidare då. Ditt kontrakt med IFK gick ut årsskiftet 2017.
Mm.
Och då valde du att lägga skolan på hyllan. Mm. Du var ju ändå 30 år.
Mm.
Var det ett svårt beslut?
Nej, det växte fram mer och mer att jag som sagt har andra intressen som jag var igång med redan, och som gjorde att då hade jag behövt flytta då i så fall för att spela vidare, för jag skulle inte spela vidare här. Och då blev det så att det var lite intresse, men ingen som jag kände okej, det här är wow. Så då blev det att det flöt över till det andra. Och sen var man inne i det snabbt. Så det var inte svårt, det bara blev typ, och det blev perfekt tycker jag.
Norrköpings Tidning gick ut några dagar senare 2018 då att du skulle jobba och satsa som coach och personlig tränare. Mm. Och även lägga till ett eget klädmärke till ditt företag Love Your Standards. Som du förklarar för att det var en hybrid mellan träningsplagg och lifestyle.
Mm. Bra förklarat.
Hade du någon tanke när du valde designen?
Hur menar du?
Med kläder och så.
Ja, alltså design som jag gillar,
mm,
definitivt, och som ska vara skönt och snyggt. Så designmässigt var ju där det absolut viktigaste.
Håller du på med det fortfarande?
Mm, det
gör du.
Mm.
Hur går det då?
Det går bra. Det går bättre och bättre.
Är det många som köper det här?
Ja, mer och mer, där är det. Absolut.
Hur marknadsför du då?
Framförallt sociala medier är det. Och sen att folk pratar med varandra och man ser på gymmet vad man har på sig, och så sprids det den vägen också.
Hur är det att ha ett eget klädmärke?
Det är roligt. Det är väldigt roligt.
Var det en dröm?
Nej, det var det inte.
Men när kom tanken liksom att jag vill ha ett klädmärke?
Ja, men det har funnits länge. Det är ju ett klädmärke som sagt som gör kläder då. Men jag vill också sprida ett budskap som Live Your Standard, som märket heter. Det handlar ju om just det, att man ska leva sina standards. Att vem är jag och sen våga uttrycka det, våga vara den personen. Lite som jag säkert har med mig från till exempel de här ungdomslandslagarna och så, där jag var väldigt tillbaka och man var oklar över vem man var i olika kontexter, men jag vill ju vara samma person vart jag än är. Så det är ju en del av det, så det är inte bara kläder, utan jag drivs väldigt mycket av att människor ska våga uttrycka den de är och stå för den de är, och också att visas respekt då från andra.
Känns som att det låg väldigt mycket bakom namnet.
Väldigt mycket bakom. Ja. Väldigt mycket bakom.
Som man kanske inte tänker på.
Nej, precis. Det går inte att tänka på. Men för mig är det väldigt mycket bakom. För mig är ju det drivkraften. Jag gillar snygga kläder och snygga träningskläder. Men drivkraften är ju att göra människor bättre. Mm. Det är ju det jag vill göra.
Och idag är du fystränare för IFK Norrköping. Hur känns det?
Det känns bra.
Vilka utmaningar möter man i din roll? Vad är svårast?
Svårast och viktigast samtidigt skulle jag säga att jag är fystränare för ett lag, men det är ju 25 individer, så jag ser mig mer som en tränare för var och en av dem. Och att om du har en av dem eller två av dem, så är det lätt att lägga upp det för var och en, vad de behöver och hur man pushar deras gräns. Men om det är 25 samtidigt så blir det något helt annat. Så det är den stora utmaningen, att balansera ett kollektiv med att också göra en enskild spelare och människa bättre.
Hur ser en vecka ut för dig?
Otroligt, otroligt olika. Men vi kan väl ta den här veckan som exempel. Då har vi hade ledigt igår, söndag. Och idag har vi ett pass. Och sen är det match imorgon igen, tisdag mot Jönköping. Och sen så har vi träning på onsdag förmiddag. Och ledigt då för spelarna hela torsdagen. Och sen så är det träning fredag, lördag. Och sen är det Svenska cupen på söndag. Så det är ju det man som säger där allt utgår från. Men sen är det ju otroligt mycket tid som går till. Att dels så är det ju, vad ska man säga, spelare som inte ska spela. Som behöver träning. Då ska de in på andra tider. Det är mycket planering på... Ja, men dels kollektivt vad vi ska göra, när vi ska äta, när vi ska åka, vart vi ska bo. Mycket sådana saker som vi alla hjälps åt med och gör. Det inte så att jag gör det, men det är sådana saker, sådana möten man har. Och sen så är det också planering kring hur ska passen se ut, belastning, sådana saker. Så det ligger ju på övrig tid då, så att säga.
Vilka råd skulle du ge till dem som vill börja träna och komma igång?
Som inte har tränat någonting?
Ja, men man kanske har haft en period, så är det ju mycket med träning, att man har en period där det går väldigt bra, sen kanske man tappar det helt.
Ja, är det så då, först och främst så behöver man väl bli klar över att det är så det är, och att det är inget konstigt, och då får man fråga sig, men vilken person vill jag vara, alltså när det går bra, när allting flyter på och träningen stämmer, och vilken person vill jag vara när det är lite tyngre? Så får man skriva ner det så man kan titta på det, att men jag vill vara en tränad människa och jag tränar 3 gånger i veckan. Och jag vill göra det här och det här. Och sen så får man ju påminna sig om det. Och också framförallt varför man vill göra det. Vad är det som är viktigt med träningen? Är det att träningen är rolig i sig? Är det att man vill springa 1 mil på den här tiden? Eller hoppa så här högt? Eller komma med IFKs A-lag? Vad det än är, så behöver du påminna om vad är syftet bakom din träning.
Låter det ändå som... Är det så du lägger upp ditt schema så? Alltså med möte och... låter lite som psykologi samtidigt.
Ja, det är absolut mycket mentala aspekter i det, men med spelarna är det ju lite annorlunda. Där är det ju att de ska ju vara här, de ska göra det här, vi bestämmer ju över dem, även om jag vill att de ska vara med och bestämma över sin egen utveckling, i och med att de känner sig själv allra bäst. Så jag vill ju mer vara en supporter, att vi kan prata om det, hur de tycker och tänker och känner, och justera därifrån. Men om man pratar med någon annan som inte spelar fotboll, då blir det något helt annat, men det kan vi ju lämna. Då, utan spelarna, då vill man finnas där för dem och bidra med det som jag kan, och framförallt diskutera med dem så att de får prata fram svaren själva.
Kosten är ju väldigt viktig också. Lägger ni upp någon tallriksmodell för spelarna, att så här ska ni äta, eller har ni något förbud? Får de äta vad de vill?
Vi har inga förbud. Däremot är det otroligt, vad ska man säga, viktigt vad de käkar.
Och det är ett eget ansvar.
Det är ett eget ansvar, fast det är ju, vi bistår ju med kunskap också. Det är samma sak, det är en dialog, men vad gillar du och typ när vill du käka? Vad mår du bra av, vad mår du inte bra av? Och sen vi vill du käka så hel och ren mat som möjligt. Mycket grönsaker. Ja, och som man säger, i förhållande till matcher och träningen, när ska de ligga de här måltiderna? Det, när vi äter gemensamt så är det ju då vi käkar, annars får man ju prata med spelare, men du kanske är bäst av att äta 3 timmar innan och någon vill äta 3,5, och så kommer man fram till en enskild sak för var och en.
Hur lägger du upp schemat så att spelare ska vara i allra bästa fysiska skick när svenskan börjar?
Men då är det ju först viktigt att bygga en grund som alla redan har som spelar på den här nivån, men att mata på med ganska mycket träning så att de har en tålighet, och sen så när vi börjar närma oss så sänka lite på volymen, men att bibehålla intensiteten. Och så tänker vi också även i Allsvenskan sen, att vi vill ha något pass som ska vara ett overloadpass, alltså ett tufft pass. Och det ska ju såklart inte ligga för nära sista matchen som var, eller för nära den kommande matchen, utan mitt emellan, och beroende på hur lång tid det är mellan matcherna så kanske ibland kanske man får till 2 sådana pass, och ibland kanske du knappt får till 1 sådant pass om det är bara 2 dagar emellan. Men principen är samma, alltså gå upp intensitet och volym, och sen så gå ner i volym men behålla intensitet inför match.
Hur mycket av ditt träningsprogram och idéer är influerat av din egna karriär? Alltså om du själv känner att du saknar något eller du vill ha mer utav som spelare?
Absolut, alltså mycket som jag har med mig är ju själva känslan över hur saker och ting känns på planen. Att göra vissa övningar eller spela på ett visst sätt, eller att träna hårt när man har förlorat. Det finns så otroligt mycket aspekter som jag sitter med känslor och tankar kring. Träningsmässigt sen jag spelar så går det fort och det ändras hela tiden. Eller det ändras inte, det utvecklas och justeras, och där så är det inte så mycket som när jag började att spela, så ser det lite annorlunda ut.
Jag har fått en lyssnarfråga där en person skriver: hur tycker du spelarens fysiska status var förra våren?
Förra våren?
Ja, det gick lite, ja. Det var en jobbig start på våren då.
Jag kommer ihåg, nej, men den var bra, absolut. Däremot så hade vi, som att säga, vi tappade mycket boll, så matchbilden blev ju ofördelaktig för oss. Att vi tappade mycket boll och åkte på mycket omställningar. Vilket gör då, som att säga, då sliter det ju, absolut. Men den fysiska statusen var bra.
Kan man se någon skillnad jämfört med nu?
Ja, det kan man. Det kan man definitivt göra. Dels på jojo-tester och sånt som vi gör, men också den subjektiva bedömningen när man ser laget spela. Men det är så mycket som går in i det, att ska man säga, behåller du bollen mer så då har du också mer energi kvar sen att ta tillbaka den eller att ta offensiva löp. Även senare in i matchen, så att teknik och taktik, det går ihop med fysik, så att det inte bara att man kan kolla och berömma eller bedöma fysik, utan du behöver se det i en helhet. Men hur ser matchbilden ut? Vilka möter vi? Ligger vi lågt eller högt? Så att, men om man bara drar ett generellt snitt och tittar på det så ser de jättebra ut.
Så ni är bättre förberedda i år?
Ja, det är vi absolut, i och med att vi också har fått, så blir det ju hela tiden att vi bygger på, nästa år så kommer det bli ännu bättre förhoppningsvis. Det är ju tanken att det inte ska bli start, stopp och sen börjar man om, utan att det här är säsongen, men sen fortsätter vi. De får lite ledighet från att vara här, men de fortsätter ändå träna själva, så att när de kommer tillbaka 2021 då kommer fysiska statusen vara ännu bättre.
Hur mycket kräver ni av dem på ledigheten?
Ja, men vi kräver mycket av dem. Dels så kräver jag också att de ska vila och komma bort och få andra perspektiv. Men sen så har alla ett program som de följer, och det kräver ju att de ska göra.
Samma person skrev även att det var tydligt att man såg att IFK tappade i andra halvlek jämfört med första halvlek.
Pratade vi förra våren?
Ja, exakt, förra våren.
Yes.
Och det tydliggjordes även i tabellen att man, om man jämförde första och andra halvlek, att vi fick fler poäng i första än i andra. Är det en analys ni själva såg som ni förändrar under säsongen, eller vet ni inte alls vad han pratar om?
Jo, vi förstår precis vad han pratar om, alltså, det är helt rätt. Absolut, som jag sa där, så vi brände väldigt mycket energi i början, väldigt entusiastiska, men också gjorde vi tekniska fel som gjorde det. Och sen så justerade vi också, ska man säga, positionerna lite grann efterhand, som också fick en bra effekt på det. Så att det var som att säga, det lugnade sig lite. Det blev inte så hysteriskt i början, utan det spridde ut sig mer över hela matchen.
Vem är lättast att träna?
Det är väldigt många som är lättast att träna, men det jag kan säga är det är lättare att träna mindre grupper, alltså att man, om man har ansvar och kör några i taget, så då kan du få, du kan putta mer fokus till och energi till en specifik individ. Och vem det är, det finns väldigt många i det här laget som är otroligt lätt att träna.
Är det någon du har kört extra mycket med?
Ja, det är det absolut. Men jag känner att jag inte behöver nämna några namn här, men absolut så finns det många som jag har kört extra med. Mm. Och det är många som vill köra extra, och som, om inte jag kör extra med dem, då gör de det på egen hand. Det är väldigt ambitiöst.
Det är ju roligt att man har spelare som verkligen vill,
ja, absolut,
utvecklas. Och
det har vi verkligen här.
Mm. Vem är starkast i laget?
På vilket sätt starkast? Det finns otroligt många olika komponenter. Ja. Starkast i, och pratar vi en övning eller pratar vi en brottningsmatch? Eller?
Ja, men vi kommer in på den. Vem ska koppla en fråga då, från en lyssnare? Vem i laget vinner i en street fight?
ja, alltså det är...
Jag hoppas ju inte att någon...
Nej, exakt. Jag har ingen aning.
Men du kan inte säga vem som är starkast i...
Alltså om vi skulle ta jag känner att jag är dåligt insatt i street fight, ja. Men om vi tar brottning så tror jag att Isak Persson skulle vinna.
Mm.
Om man bara ska stå och brottas. Street fight, oklart.
Ja. ni kör ju årligen löptest. Vem är egentligen starkast på de testerna?
Det
var ju några stycken.
Ja, verkligen. Nej, men de är starka. Isak Bergman och Telo är starka. Det kommer... Det är många som är där bakom också. Henka Kastegren, Pontus Almqvist var jättebra sist på det testet. Ja, men det finns fler. Det var bra. Det var många bra.
Vad landar du då? Ryktarna går ju att du och Röko var bäst under er tid.
Jag var inte bäst. Jag har aldrig varit bäst. Jag har alltid varit bra.
Mm.
Petru var bäst. Jättebra. Wow, han har glömt. Han, absolut. Men om jag skulle vara med nu så skulle jag få ett bra. Jag tror jag skulle få samma som när jag spelade.
Mm.
Men jag är inte topp 5.
Är du mitten ungefär?
Ja, det skulle jag säga. Kanske, ja, det skulle jag säga.
Men det är ändå bra.
Ändå mitten. Ja, men det jag tränar ju fortfarande.
Ja. Under guldåret blev det ju uppmärksammat att ni körde backträning en gång i veckan. Är det något ni gör fortfarande?
Mm, det gör vi.
Varför är det så viktigt?
Nej, men det är bara en del i allt vi gör. Det finns många saker man kan säga. Det här gjorde vi guldåret och så vill man lyfta fram det. Men det är bara en del av det. Mm. En del så är det ju att sprinta i backe, så att bygga en explosivitet och en, som säger, en tålighet i att hålla en hög fart. Så att lutningen blir som en extra belastning.
Mm. Är det något ni är unika med i Allsvenskan, tror du?
Jag har ingen aning.
Kan det finnas metoder och inslag från andra idrotter som att man kan ta efter inom fys och träning?
Ja, det finns väl absolut. Men jag, som jag sagt, den bästa fysträningen är ju fotbollsträning.
Mm.
Sen så behöver man komplettera med vissa längre löp och så som är svårt att få in. Men det är den bästa träningen. Men sen återigen, vi behöver koppla in taktik och teknik i fysträning. För att vi kan ju vara hur starka som helst. Men om vi inte har bollen och hela tiden får omställningar på oss, så då kommer ju det att ta slut. Så att allting hör ihop. Och där blir ju fotbollsträningen en bra fysträning. För då blir vi bättre spelare, så kommer vi behålla bollen mer också. Vilket gör att vi kommer inte behöva lägga lika mycket tid på och kraft på att ta tillbaka den.
Har du hämtat idéer från andra fysträningar?
Ja, herregud, hur mycket som helst. Och man diskuterar och man går utbildningar och kurser. Och där. Dels så får du materialet, men du träffar ju också otroligt bra personer. Men det blir ju alltid sitt eget filter sen.
Mm.
Och så ska det in i IFK, så passa IFK.
Om jag inte tänker fel hade väl Jonas Hellberg ett litet samarbete med Dolphins och Hästen. Där bland annat Mikael Stenbo som är fystränare för Dolphins och hjälpt Hästen också.
Okay.
Har ni något fortfarande samarbete med dem?
Nej, det har vi inte.
Nej. Är något ni skulle... Alltså, kan man ta någon fördel av det?
Det kan man säkert. Det är ingenting som jag tänkt på eller pratat om. Men det kan man säkert göra. Det finns alltid saker. Och också hur du, vad ska man säga, för över idéer till spelare. Det är ju samma. Det är människor i hockey, det är människor i fotboll. Så hur du tar över, kommunicerar idéer och får folk att tro på det. Det kan man ju gå över vilka idrotter som helst och prata om. Absolut. Men ingenting som vi har gjort.
Nej. Vad kan man lära sig av andra?
Väldigt, väldigt mycket. Väldigt mycket, men återigen, det blir viktigt att man själv vet vem man är, vad man vill och blir duktig på att sortera, för det finns otroligt mycket information, det finns så otroligt mycket åsikter. Så det är så lätt att bli överkörd av dem om man inte har ett tydligt filter, men det här är jag. Och det här är jag som spelare eller vad det nu är i rollen, och filtrerar ner det då så att det passar, annars blir man överkörd av information.
Vad skulle du vilja bli bättre på?
Men jag skulle vilja bli bättre på att inför en, vad ska man säga, en större grupp kommunicera på ett sätt som gör att man kommer, det kanske inte går att göra på ett sätt som man pratar en och en, men att ännu skarpare leverera saker i en stor grupp där det är många olika, vad ska man säga, sätt att ta in på. Vissa vill lyssna, vissa vill att man ska visa och sådana saker. Och att bli ännu skarpare på att göra det. Att se till de olika behoven i en större grupp. Även om det inte går att göra på samma sätt som man är en och en.
Om vi avslutar med ett framtidssegment då. Vad har du för karriärsmål?
Karriärsmål? Förr, inte så länge sedan tillbaka ska jag säga, men förr, så då var jag väldigt upptagen i att ha en väg. Så här skulle det se ut, det här är stegen. Men så som jag har kommit fram till nu, så är den bästa förberedelsen för att bli så bra man kan, den är nu. Så det finns egentligen ingen rätt väg, det finns bara här och nu. Och att då göra det så bra som möjligt kommer leda till nästa steg. Så att, och det är rätt skönt för mig. Återigen, det här var inte, det är inte jättelänge sedan. Som att det ändrades inom mig. Men det är skönt för att här och nu gör du ditt bästa. Du förbereder dig, du kommer hit. Och sen så gör du det bästa du kan. Och sen så imorgon gör du samma sak. Och det tillsammans kommer leda dig framåt.
Det blir en trygghet också, eller?
Ja, det blir det absolut. Och ett lugn som gör att du kan vila mellan de här gångerna. Så att du inte hela tiden är konstant på. Vilket blir utmattande till slut. Utan du har en period där här gör du ditt absolut bästa. Och sen så vilar du och gör något annat. Och njuter av livet på andra sätt. Och sen så kör du igen.
Du körde ju privat med personlig träning. Mm. Och,
yes.
Är det där fortfarande?
Nej, nej, ingenting nu.
Nu är det bara IFK.
Ja, absolut. Men säg på ett år så kanske jag har några kunder, andra. Men det är inte många. Men jag gjorde det 2018. Då jobbade jag med det. Men nu hinner jag inte på det på alls samma sätt.
Vad känner du är roligast?
Det roligaste, och då behöver det inte vara spelare eller privat, det spelar ingen roll om man är privat eller spelare. Nej. Utan att det är människor som är drivna, som hela tiden vill diskutera vad nästa steg är, men också bli duktig på att fokusera här och nu. Och det, som sagt, det behöver inte vara en spelare, utan det kan vara vilken typ av människa som helst, men som har, alltså, fire i ögonen. Det är absolut roligast, utan tvekan.
Vad har du för ambitioner? Har du någon mål att bli en tränare i framtiden?
Fotbollstränare menar du? Fysstränare, ja, är ju nu.
Ja, men fotbollstränare.
Nej, det har jag inte.
Hade du det då?
Nej,
du
aldrig haft det.
Var det fysstränare som var målet?
Nej, jag har inte haft som mål att bli fysstränare. Däremot så har jag inte heller som mål, kan jag säga. Men jag känner verkligen en drivkraft att göra människor bättre.
Mm.
Och titeln är... Alltså egentligen behöver jag inte ha någon titel. Alltså jag vill göra människor bättre. Och det är min drivkraft, det är min ambition och det är min riktning. Och det är så jag kommer strukturera mitt liv. För att jag, så att jag kan bli så bra som möjligt. Att göra andra så bra som möjligt.
Vad hoppas du ska hända under 2020?
Ja, många saker. Dels såklart när vi sitter här så är det att IFK ska spela jättebra fotboll. Och vinna matcher. Att grabbarna ska vara glada och må bra vid sidan av planen också. Men sen så hoppas jag verkligen att jag och min familj och vänner, att man får den utvecklingen som man vill som människa också.
Har du några drömmar och mål som ska slå in?
Nej, det har jag inte.
Då får jag tacka för att du ställde upp.
Tack så mycket.
Hur känns det här?
Det var väldigt bra.
Hade du någon förhoppning? Eller
nej, jag var blank när jag kom in hit.
Och du kände att det här kan du göra igen?
Ja, du var jätteduktig. Kanon.
Härligt. Då tackar vi för Marcus och hoppas att ni tyckte det här var kul och vi hörs senare. Marcus Falkolander berättade att intresset med träning kom under tiden han var skadad och berättade även att man kan lära sig av många. Alla är konkurrenter på ett visst sätt, men han ville alla deras bästa och att man ska utvecklas oavsett om det är Hammarby, Vita Hästen eller IFK. Han berättar även utanför att Jonas Hellberg har bytt massor för honom både personligt som läromässigt. Samtidigt som han vill ha en egen struktur och vara egen. Jag hoppas att ni gillar avsnittet och gå in på podcast och le in 5 stjärnor så kommer jag bli ännu mer motiverad att göra fler avsnitt. Skriv gärna en kommentar och jag tar emot all respons från min DM eller mail där jag heter olle.p@hotmail.se. Tack för att ni har lyssnat och på återseende.